Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och där och varmt välkomna in till oss och till en ny vecka. I måndagsmixen, nypremiär igår på SVT för Den tunna blå linjen. Skådespelarna i huvudrollerna är dagens gäster. Svenskarnas internetvanor är kartlagda och allt fler tycker att sociala medier upptar alldeles för mycket tid. Ni får ett poddtips och någon får en biljett till Nalle-konserten. Dessutom svenskt lösgodis på export till USA. Därför är det tomt på vissa platser i butikerna. Redo, Jeff?
Jajamän.
Janne?
Det är jag.
Då kör vi! I helgen så var det premiär för den tredje och sista säsongen av serien Tunna blå linjen. Och med mig nu Oskar Töringe som spelar polisen Magnus och Amanda Jansson som spelar Sara. Välkomna till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Båda två.
Tack.
Ska vi börja med några snabba kanske?
Mm, kör.
Får vi se vad som händer. Good cop eller bad cop?
Good cop.
Bad cop.
Patrullera eller rapportera?
Patrullera.
Patrullera.
Utryckning eller spaning?
Utryckning.
Båda sa utryckning. Är det tråkigt att spana?
Ja, man vill väl ha lite action.
Ja.
Och det är tråkigt att rapportera, för det var ingen av er som valde det heller.
Nej. Nej,
nej, det är inget kul.
Samtala eller ta i med hårdhandskarna?
Ja, men jag säger väl ändå samtala. Det är ju Saras bästa vapen.
Ja, men jag säger samma sak. Men det kanske inte är Magnus bästa vapen, men det är
Nej.
Vad jag tror på i längden.
Jobba i skift eller 9-5? Nattpass eller dagpass?
Men skift tycker jag, även om det kan säkert vara slitigt, så är det nog omväxlande.
Ja, jag håller med om det. Och ja, men dagpass ändå.
Ändå?
Ja. Ja, ja, men man ser bättre.
Ja.
Då är det är lite härligt att ändå vara ute i dagsljuset. Ja. Och slippa ta hand om fyllor och sånt.
Ta ju den sista här då. Kaffe med mjölk eller svart som natten?
Svart som natten.
Svart som natten.
Är det så med de flesta poliser att man dricker svart som natten? Eller är det bara era poliser? För jag utgår ifrån, har ni praktiserat hos polisen innan ni gjorde de här rollerna?
Det är mer att de har kommit och hälsat på oss och haft så workshops och lärt oss diverse saker. Inte så mycket om kaffe, hur den serveras. Nej.
Vad fick ni lära er av poliserna som kom då?
Ja, men vi hade en ganska ingående liksom, grundkurs, nästan som en polisskola. Liksom. Och då gick vi igenom hela lag.
Jag själva liksom ordningsföljden på vad som sker, att så här, nu träffar vi dem, sen går det vidare dit, sen går det vidare dit. Och även en genomgång av hela så Rakelsystemet, alltså deras radiosystem, kommunikationssystem. Ja,
hur man håller förhör. Men sen är det mycket praktiskt med diverse brottning och sådär.
Är det någon som någonsin har bett er ingripa i verkligheten?
Nej.
Du låg till lite där.
Nej, men jag har en lite sådär, jag skäms lite grann, för att så fort jag åker förbi en polisbil så vill jag alltid liksom vinka, som jag vill bli liksom igenkänd av dem.
Jag säger
någon
alltid,
slags erkännande.
Jag säger alltid kollega när jag ser en polisbil.
Gör du det?
Ja, alltså, men de hör ju inte vad jag säger, men det är så mer att jag vill vara med.
Ja.
Men det är aldrig någon som har förväxlat och tänkt att vad bra att du står där, för nu händer det något här.
Nej, men det var några sådana situationer när vi spelade in faktiskt första säsongen, då det kom fram folk och någon hade tappat sin plånbok eller att hade sett något bråk någonstans. Och då fick ju produktionen sen rycka in, och det var extremt viktigt. Vi hade stora liksom såna här rockar på oss så fort det inte var tagning, och att det fanns en, liksom en säkerhetsfråga kring det där också. Men inte värre än så.
Mer att jag har hamnat i någon situation där jag har känt mig stärkt av att ha gjort Tunna blå linjen.
Det känner jag igen.
Att jag har kunnat liksom bemöta en person på ett annat sätt än vad jag hade gjort för några år sedan.
Kan du lära ut det tricket?
Nej, men det handlade mest om att jag pratade med en person som uppenbarligen inte mådde bra och som ville inte vara på den här jorden. Nej. Och då kunde jag prata. Jag hade verktyg för att kunna prata med den här personen på ett lugnt och sansat sätt.
Mm. Vilka scener är svårast och jobbigast att göra?
Alltså generellt så tycker jag det är när man ska göra något jävligt enkelt. Alltså så, gå över den här bron, då blir jag plötsligt väldigt självmedveten i att så här, hur går jag? Tittar jag ner på backen? Kollar jag upp?
mitt jobbigaste är liksom unga stökiga killar. Det är för att där blir jag slängs tillbaks till liksom,
men var du
högstadiet
sån?
Själv. Nej, jag kanske var det. Kanske det som
berätta
är liksom,
nu.
liksom rätt det här. Men att jag där känner jag en sån enorm respekt för polis och för alla lärare där ute och alla som för det är, och de situationerna är ofta så där. Då har vi ju liksom jagat upp de här unga skådespelarna till att liksom, alltså de ska bara maxa och så ska jag liksom stå där själv som en, och det jag tycker jag är fruktansvärt svårt.
Mm. Också när man ska vara den som är i så auktoritetsposition.
Ja. Hålla kontroll och inte liksom.
Inte flippa.
Nej, ja, det är jättesvårt. Ja. Alltså. Det kan jag tycka liksom, att man, vi ligger väldigt nära verkligheten då, om man tar bara som buntar upp de här unga killarna, att det finns ett sånt enormt starkt polisförakt där ute liksom, och de är inte rädda liksom, och även de här unga skådespelarna som man pratar med, många av dem att kunde liksom dela historier, att de har ingen respekt för polisen, många av dem. När vi ska spela mot en liten tanig 12-åring som man ser att det brinner i ögonen på honom, att han går in i det så mycket, så att det känns som att han var en väldigt bra skådespelare ska sägas, men att det kändes som att man hade en historia där liksom. Det är väldigt starkt, men det är extremt svårt att möta tycker jag.
Är det verkligen sista säsongen?
Jag skulle gärna fortsätta. Så att, men det ligger ju inte direkt i våra händer. Nej. Vi kan ju göra någon egen liten kortfilm. Låna lite kostym och uniformer. Och...
Nej, men hur känns det? Är det?
Jag tycker det är dubbelt, för jag tycker inte heller att man ska fortsätta bara för att mjölka någonting. Sen tror jag att det finns liksom flera saker att berätta om, absolut, men sen tycker jag att det är tråkiga och vemodiga är ju det som vi har pratat lite med varandra om, att här, när ska vi jobba med varandra igen? Mm. För nu är vi ju så förknippade med Sara och Magnus att det kanske inte är ett självklart val att sätta oss i en relation eller i samma serie, oavsett typen av relation framöver, för att vi är just så förknippade med Sara och Magnus. Så det känns ju trist.
Mm. Väldigt.
Om vi kollar på tredje och sista säsongen då, vilka berättelser vi får följa den här gången?
Ja, men det finns ju någon slags röd tråd där vi belyser liksom narkotikan genom alla möjliga olika samhällsklasser och sådär. Det är ju det de får möta väldigt mycket, och det är ju en ganska aktuell, det går ju upp och ner liksom, men det har ju varit en väldigt aktuell debatt med legalisering och hur polisen ska förhålla sig till det här i sitt dagliga arbete mycket. Och sen så har vi ju våra mer då privata, eller liksom i deras civila liv som man får möta. Och där är det ju det som du nämnde, att de har fått ett barn som är väldigt liksom centralt för Sara och Magnus och hur det påverkar dem och sådär. Ja.
Så är det ett bra slut? Eller är det ett slut som öppnar för en fjärde säsong?
Vi säger inget.
Nej, vi säger inget.
Nej.
Jag vet hur det var med Gåsmamman. Det skulle ju vara den absolut sista säsongen. Ja. Det blev några till.
Det blev några till.
Ja. Lotta Bromé på Mix Megapol.
Idag så släpps den årliga och omfattande rapporten Svenskarna och internet. Och med mig nu, Jannike Tillå, kommunikationschef på Internetstiftelsen som står bakom den här rapporten. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så hemskt mycket.
Finns det någon siffra, tycker du, som sticker ut i årets rapport?
Ja, men den som sticker ut allra mest är att vi ser att de minsta barnen på låg- och mellanstadiet i mycket mindre utsträckning använder TikTok. Det är vi förvånade över om man jämför med föregående år.
Och vad går de till istället? Roblox, vad är det?
Roblox är en spelplattform där man kan spela spel och bygga spel själv. Och vi ser också att många unga faktiskt umgås på Roblox också.
Är det också så samtidigt att äldre har börjat med TikTok? För ibland känns det så.
TikTok fortsätter öka lite grann. Det är ungefär 20-22% som använder TikTok, och det är främst de yngsta, men då inte de allra yngsta, utan det börjar på högstadiet och sen så växer det till sig. Så att det är fler och fler äldre som använder TikTok idag.
Sociala medier då, överlag verkar ha både bra och dåliga effekter på svenskarna, eller?
Ja, men i år har vi ju frågat hur man faktiskt mår av att vara på sociala medier. Här kan vi se att här upplever man ju fantastiska möjligheter. Det är väldigt många som tycker att det är ett bra sätt att hålla kontakt med nära och kära. Och man är med i olika samtalsgrupper eller grupper på till exempel Facebook där man delar kunskap och diskuterar olika ämnen med varandra. Och man tycker också att det är ett bra sätt att lära känna nya människor. Det är ungefär en femtedel som uppger att de har lärt känna nya människor de inte skulle lärt känna om inte sociala medier fanns.
Och vad är de dåliga effekterna?
Nummer ett är att man tycker att man lägger för mycket tid på sociala medier. Det är faktiskt 4 av 10 som känner det. Och sen handlar det om utseendemässigt och man jämför sig hur man andra ser ut på bilder och det handlar om andras liv. De verkar ha ett roligare liv. Det verkar vara mer spännande. Man känner sig utanför och kanske ibland även till och med ensam för att man ser alla andras perfekta Instagram-liv.
Kan man se någonting om huruvida näthatet ökar eller håller sig på ungefär samma nivå?
Ja, men vi har tittat på näthatet på några års sikt här nu. Där ser vi tyvärr en ökning, men här är det stora skillnader. Det är framförallt de unga som utsätts och det är 20% av de unga som utsätts för näthat och det är hela 25% av de unga killarna mellan 12 och 19. Och här ser vi en rejäl ökning faktiskt.
Så vad känner du när du har sett resultatet nu?
Generellt finns det många positiva saker med nätet, men vi har en del att ta tag i. Och framförallt så tycker jag att det är ledsamt att höra att så många unga killar och även tjejer utsatts för dåliga saker på nätet. Det ska ju vara en plats för alla och alla ska kunna delta i dialog och diskussion. Och idag ser vi att det finns en risk att man tystar sig själv och undviker att vara där. Och det är bekymmersamt.
Men ändå är intressant att 4 av 10 har kommit till någon slags insikt där om att vi lägger ner för mycket tid på det.
Det tycker jag också. Och sen tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt att höra om alla de här samtalsgrupperna. Att faktiskt är en fjärdedel av svenskarna som delar kunskap med varandra på nätet. Ofta i samtalsgrupper. Och jag tycker den är så rolig att lyssna på när man tittar på vilka typer av ämnen män och kvinnor pratar om.
Vilka är det?
Det är väldigt stereotypt. Män pratar om hur man bygger en altan, och de pratar om motorfordon och de pratar om IT-problem. Och kvinnor pratar om odling och matlagning och barnuppfostran. Sen finns det såklart skillnader, men det är ganska tydligt att det skiljer sig mycket åt mellan könen här.
Om man är intresserad av fler intressanta fakta om svenskarnas internetvanor så hittar man rapporten hos er på Internetstiftelsen.
På svenskarnainternet.se.
Stort tack Jannike Tillo, kommunikationschef för Internetstiftelsen.
Podplay.
Det blir dags för mig att tipsa om en kul podd och idag så kommer jag faktiskt att tipsa om det här programmet. Jag hoppas att du inte missat att du kan lyssna på intervjuer och extra material av programmet från klockan 19.00 på Podplay. Och just nu så finns det en längre intervju med Claes Malmberg som jag faktiskt tycker att du ska lyssna in.
Ja, just det. Jag ska hoppa in för Tommy Körberg i Änglagård. Hoppas jag folk sitter ner så att de tar den här chocken på ett bra sätt.
Ja, hur känns det?
Nej, men det är kul, det tycker jag absolut. Jag trodde väl aldrig att jag skulle få hoppa in för Tommy Körberg i någonting, men det känns ju roligt nu när jag får det. Vi känner ju varandra väl, så att, och jag är ganska bra på att imitera Tommy Körberg på de flesta områden utan kanske just sången. Jag sjunger rent och jag sjunger okej, men jag kan ju inte mäta mig med Tommy Körbergs sångröst. Det kan ju ingen i hela världen skulle jag vilja påstå, så att där ligger jag väl lite back, men annars jag får ta det på skådespeleriet.
Intervjun med Claes Malmberg hittar du på Podplay alltså, och där avslöjar han bland annat om han kan tänka sig ännu ett giftermål eller ej. Podplay alltså, du söker på Lotta Bromé.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Den tredje och sista säsongen av Tunna blå linjen är igång och dagens gäster Oskar Töring och Amanda Jansson som spelar Magnus och Sara i serien delar med sig av scener med unga killar, kanske är de svåraste att spela in.
Alltså när vi filmade första säsongen där, första scenen. Mm. Alltså, för jag rådde inte på de här killarna. Jag skulle vara själv inne i det där livset och ta ut den här killen. Men han hade ju blivit så stark och han sköttade på som var underbart härligt. Men jag rådde inte på honom. Och då är jag så här, ja, jag jobbar som polis. Ja. Det här är inte trovärdigt nu att jag...
Eller är det det? Är det den verkligheten de har, polisen?
Ja, det är det väl. Då fick vi ju tänka lite mer så här, hur hade det varit i verkligheten? Alltså, då kanske inte Sara hade varit själv där inne.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Har ni märkt av att det saknas en del sorter smågodis när man ska köpa i affärerna? Till exempel de där skallarna med hallon och lakrits. De är allt färre. Eller andra så kallade babs. Och nu läste jag en notis i tidningen om att det är amerikanerna som faktiskt köper allt vårt smågodis.
Everything I ate at the viral Swedish candy shop in New York City. We waited in line for like 30 minutes, about like $40, but I got so much.
Swedish candy is superior, okay? I lived next to a place in 2019. I went every Sunday for like 2 years straight. But now it's trending, which is great for me because I'm craving it and we bought more.
Så är det. Så låter det på TikTok när amerikanerna äter svensk godis. Johan Eklund, han har godisföretaget Pavalon och exporterar godis till USA. Alltså vad är det som händer, Johan? Håller de på att äta upp allt vårt godis?
Ja, lite så är det ju faktiskt. Det har ju blivit en otrolig hype. Så mycket är ju på grund av TikTok, vad jag har förstått det som. Och det är någonting, alltså... Godis har ju alltid varit populärt i USA, det är ingen snack om saker. Men den senare tiden har ju blivit väldigt stort bland amerikanerna. Det har ju främst varit svenskar som har köpt det innan i USA. Som är liksom så här lite hemlängtan och den där typen.
Hur kommer det sig att du började sälja godis till just USA?
Jag åkte dit på en spontan resa 2019 och tog med mig lite Marabou. Mest som en present till ett av vänner som bodde där och märkte att det var otroligt uppskattat. Liksom alla tyckte om det och sa att oj, det här är sjukt mycket bättre än vad amerikansk choklad är. Och liksom började liksom spinna på det där. Och på den tiden så var Amazon någonting helt nytt för mig. Det fanns liksom inte i Sverige. Och där kunde man registrera företag, skicka in till Amazon ifrån Sverige och så sköter de allting åt den. Så att jag liksom började exportera choklad till USA fast via Amazon. Och märkte att marknaden var ju enorm, för det når ju hela USA direkt. Och på den vägen är det väl.
Men du har märkt av att det är högkonjunktur nu för lösgodis, eller?
Ja, oja. Det märks nog för oss alla som har någonting med den branschen att göra, skulle jag säga.
Så du har satsat på rätt grej, kan man säga?
Det skulle man nog kunna säga, ja. Det är 5 år har det tagit för att komma hit till mig idag. Så ja. Liksom att man har gjort skitgöt innan, om man säger det. Men det är jättekul.
Om man går och köper lösgodis i Sverige, då kostar det ju, ja, i billigaste fall 29,80 per kilo. Vad säljer man det för i USA?
Ja, det är ju runt 400 kronors sträcket skulle jag nog säga.
Ganska bra, ja, affär,
alltså,
du.
Ja, herregud, alltså det finns värre än så. Jag vet, det är som 600-700 också. Så att det är bra avans. Ingen snack om saker.
Men vad är det med amerikanerna då? Varför just det svenska godiset? Det blir liksom en lyxprodukt för dem då.
Ja, man kan ju bara spekulera egentligen. Men jag tror ju mycket att det är på grund av att det har blivit brandat som en exklusiv produkt. Och sen är det ju liksom tacksamt att jobba med svenska varumärken. För när man tänker Sverige, då tänker man kvalitet. Man tänker själv, när man reser bort på semester, hur ofta saknar man inte svensk godis när man jämför med andra länder. Så det är ju bättre. Sen absolut sociala medier och TikTok som där också. Det har blivit en hype. Och sen så tror jag att många märker att okej, det är väldigt gott. Och sen är det en statusgrej. Det är coolt att äta svensk godis helt enkelt. Man pratar ju ofta om det här med att det skulle vara nyttigare. Mindre tillsatser och mer den där biten. Men det är klart att det innehåller fortfarande socker. Det är ju ingen som tror att det inte gör.
Lite lika färgglatt som det är i USA. Eller?
Nej, men precis.
Och då på TikTok då, så kommer det ju då och då lite stories. Till exempel om att fabrikerna som gör de här babsen då. De här som är hallonlakrits till exempel. Eller såna här småskallar. Att de har brunnit upp. Och det är därför det finns ont om dem.
Ja, jag hörde faktiskt det första gången förra veckan. Jag är som sagt inte på TikTok själv, men... Jag tror att det är många liksom som hittar på lite sådär. Jag hörde också en kund till mig i Los Angeles fråga mig om det hade blivit sålt till ett amerikanskt bolag. Och det har det ju inte heller, utan det är ju Orkla som har köpt det. Och jag vet inte om det har lite att göra med att de strukturerar om i affärsmodellen. Sen så är det väldigt svårt för dem också att möta efterfrågan, för det måste ju vara helt sjukt.
Ja, hur märker du av efterfrågan?
Jag får ju alltså nya kunder som hör av sig alltså hela tiden. Men det är 90% av dem vill ju bara ha bubs, för det är ju det som de vet säljer så enormt mycket. Och det går ju inte att få tag på, tyvärr. Alltså, och jag har liksom förstått det mer som att Bubs vill tillverka det som säljer bäst i Norden. Och det är ju hallonlakritsskallen, och den säljer ju inte alls i USA. För att de vill ju inte ha lakrits, utan det är de här ovalerna som är störst där. Så att, just nu får man liksom bara säga att nej, tyvärr, det går liksom inte. Och sen får man ju pusha andra. Det finns ju så otroligt mycket annat bra svensk godis som man liksom kan försöka sälja in.
Vilket är ditt favoritgodis som du får välja?
Ja, det är en bra fråga. Jag har alltid varit för Ahlgrens bilar. Men sen min absolut favorit är faktiskt ett brittiskt märke. Så jag är inte ens svensk godis som du frågar mig. Det är Squashies Drumsticks heter de.
Jaha.
Sjukt bra grejer. Ja.
Så vad tror du? Framtiden för svensk godis i USA, hur ser den ut?
Jag tror att den är här för att stanna. Ingen snack om saken. Det kan vara så att det avtar lite. Det är som med trender. Men alltså, det är här för att stanna. Ingen snack om saken. Och jag har kunnat... från Kanada som hör av sig nu och liksom har sett vad som händer i USA och vill att jag ska hjälpa till med och liksom få dit det på samma sätt. Så jag tror att det kan bara bli större och större, om jag ska vara helt ärlig.
Man kan inte få köpa in sig i ditt företag, eller?
Ja, vi får se. Jag vet vem du är så mycket väl, så kan man höra av mig i så fall.
Gör det, om det finns en plats ledig.
Ja, men precis.
Ja. Ha det bra, Johan.
Tack detsamma. Och tack för att du ringde.
Tack så mycket för att du ville dela med dig då av erfarenheterna om den här godishysterin i USA. Hej!
Hej.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Med mig Lotta Bromé nu här på Mix Megapol är Bertil Olofsson, tidigare polis. Välkommen till Mix Megapol.
Tack.
Ja, Bertil, du var den som tog FBI's metod för förhandling till Sverige på 90-talet. Varför ville du göra det?
Jag hade jobbat länge, ungefär 10 år, som gruppchef för en piketgrupp i Stockholm på Södermalm och gjort ett antal ingripanden av olika art. Och så småningom så tyckte jag att vi var rätt begränsade i vår förmåga att möta våra motståndare, att det skulle finnas andra möjligheter än de metoder vi hade på den tiden.
Det var tydligen en vändpunkt, en händelse i Upplands Väsby, kan du berätta?
Jag och min grupp blev kallade till en flyktingförläggning i Upplands Väsby där en man som var utvisningshotad hade satt sitt tvååriga barn på ett biltak, hällt över bensin på honom och stod med en tändare i avsikt att tända eld för att få myndigheterna att ändra sitt beslut, vilket de inte skulle göra. Och efter ganska långa samtal med den här mannen på avstånd så kände jag att jag har svårt att komma någon vart. Jag fick ingen öppning. Men efter en ganska lång tid så lyckades mina medarbetare kunde övermanna honom och rädda det här lilla barnet. Och då kände jag att jag skulle behöva kunna mer för att inte i det här fallet och andra fall lita till turen.
Hur togs det emot bland kollegorna och ledningen att du ville prata istället för att använda tårgas?
Mina chefer var inte övertygade om att det var en bra metod eller inte ens kände till den egentligen, vad den kunde medföra och innebära för fredligare lösningar. Det hade ju gått bra. Vi vann ju alla våra insatser nästan. Men de var ofta betingade av ganska våldsamma insatser där både motståndaren och vi löpte faktiskt i risk att själva skadas eller skada den vi skulle ta om hand. Och prata med självmordskandidater eller psykiskt sjuka, det gick inte. Så det var en kamp i början att få tilltro och respekt för den här metoden.
Hur är det numera, tycker du?
Numera är ju förhandling i krissituationen en etablerad polistaktisk metod. Oavsett om vi möter folk som vill ta livet av sig, barrikaderade människor, gisslansituationer och andra dramatiska händelser, där förhandling är en viktig beståndsdel av många skäl och också minskat risker och våldsanvändning.
Var hamnar Stockholmssyndromet mitt i allt det här? För det dyker allt som oftast upp, åtminstone i amerikanska filmer.
Man kan väl säga så här, Stockholmssyndromet är ett faktum med något överdrivet. Det är inte alltid att det uppstår, men det är ju så att över tid, om man pratar gisslansituation som oftast Stockholmssyndromet hänvisas till, så är det så att det uppstår känslor mellan gisslantagare och gisslan inte i alla fall, men i många fall. Vilket medför att gärningsmannen blir mindre benägen att använda våld mot någon som han har etablerat någon slags tillit och förtroende till. I det växer också de som har tagits som gisslan. Deras förhållningssätt blir också att gärningsmannen inte upplevs som ett hot, utan kanske snarare risken att polisen ska storma in och skjuta. Man tar ofta upp det här och som sagt i filmer förekommer det väldigt ofta, i realiteten ytterst sällan.
Har du någon situation som du minns extra väl som förhandlare?
Alltså allt från att förhandla med självmordskandidater på höga höjder till gisslansituationer på olika platser och också mer barrikaderade människor på kriminalvårdsanstalter, gärningsmän som har flytt efter våldsdåd och barrikaderat sig. Man ska plocka någon som har fastnat på näthinnan, så är det gisslans situation på ett café på Bridhemsgatan där en gärningsman hade tagit en ung flicka som gisslan och höll henne framför sig med en kniv mot strupen. Och där hade jag en längre förhandling som vi brukar kalla face to face, det vill säga vi står nästan mitt emot gärningsmannen och försöker övertyga om att upphöra med sitt beteende. Och efter en relativt lång tid så förmådde jag honom att lägga ifrån sig kniven och släppa den här flickan. Och sen kunde han gripas dramatiskt efter det och hon kunde ta som hand av vården.
Vem blir du i det mötet med honom där?
Jag blir ju en människa som inte är där för att göra vederbörande illa, utan hjälpa honom att fatta ett beslut som är fredligt. Och då blir det mycket empati, försöka skapa tillit och förtroende. Men också tydliggöra att så länge han och jag pratar med varandra och vi kan komma överens så kommer det inte att hända honom någonting i våldshänseende. Jag får ju gå ifrån min traditionella roll som insatsmänniska och gå in i mer av en empatisk medmänniska som vill få den här människan att klara ut det här. Och förmå den personen att fatta ett eget beslut som är fredligt. Det här tar ju ofta lång tid, så det brukar ju vara så att det finns andra poliser utanför som gärna vill komma in och lösa det här på annat sätt. Man får vara tålmodig och uthållig, men också föra en dialog bakåt så att säga, för att man känner att det här kommer att gå bra, men det kan ta lång tid.
Nu finns det ju då en dokumentär på Storytel som heter Polisförhandlarna. Kan du berätta kort om den?
Ja, jag blev uppringd av den som gjorde den här podden. Hon hade blivit uppmärksammad på att polisförhandling förekommer och var intresserad av hur startade det här egentligen? Varför började man och hur började man? Och eftersom jag var den som drog in det här med kunskaper från både Scotland Yard och FBI så blev jag uppringd. Och sen har vi haft många intervjuer med mig och med mina kollegor om olika fall, men också en historisk berättelse, hur gick det här till?
Det har varit spännande att minnas tillbaka.
I allra högsta grad, för det här har naturligtvis sjunkit undan. Jag har ju varit pensionerad ett antal år och inte jobbat med just de här delarna. Så det var en minnesresa för min del, men också med både intresse och stolthet över att det här faktiskt fungerar väldigt bra inom svensk polis idag.
Ja, det är klart att du ska vara stolt.
Ja, jag får tillåta mig det.
Ja, det tycker jag verkligen du ska få tillåta dig. Var stolt, Bertil Olofsson, tidigare polis. Stort tack för att du gästade Mix Megapol.
Tack själv.
Och dokumentären som finns på Storytel heter alltså Polisförhandlarna. Strax tar Erik Myrlund över här på Mix Megapol. Vi tackar för oss och för idag. Det är Lotta, My, Janne, Jeanette och Jeff Neumann, vår producent. Imorgon så är det Molly Hammar med ny svensk musik som är vår gäst.